avsnitt nummer 8 träffar jag Sandra Blomqvist. Vi har inte så många profiler inom dagens Örebro innebandy som spelat i de högsta serierna i Sverige. Men Sandra är en av dem. Hon har spelat 3 säsonger i elitserien, det vi idag kallar SSL, samt ett par säsonger i Division 1. U19-landskamper finns också med på meritlistan. Numera huserar hon i IBF Örebro Ungdom och damlaget där som nyligen vann damernas Division 2. I och med detta knep man en plats i Division 1 bästa Svealand säsongen 17-18. Men Sandra har också haft sina motgångar i karriären, där kanske den största kom i samband med att hon skulle spela SSL med Djurgården säsongen 13-14.
Jag kunde inte träna, så fort jag ansträngde mig så blev jag sjuk och jag liggandes 3 veckor i sträck.
Som brukligt så pratar vi om Sandras bakgrund inom idrotten och glider snabbt in på innebandyn. Vi pratar också nutid, om hur hon kom till IBF Örebro och hur hon ser på framtiden där.
Om jag är kvar eller om jag flyttar på mig eller om jag alltså bara, jag har ju 1 år kvar i skolan här.
Vi snackar också lite grann om vad som krävs för att spela på elitnivå och hur man tar sig dit utifrån Sandras erfarenheter.
Ålder?
23.
Familj?
Mamma och pappa.
Bo?
Just nu i studentlägenhet på Universitetsgatan här i Örebro.
Utbildning?
Gymnasieutbildning och så studerar jag just nu då till lärare.
Yrke?
Ja, jag går in lite och jobbar som vikarie ibland och sådär. Och sommarjobba får man ju göra på sommar nu när man är student liksom. Men ja, jag hoppas ju att bli lärare så småningom.
Största innebandyupplevelsen?
Oj, det måste nog vara när vi gick upp till elitserien som det heter då, men SSL nu då, med Lockerud. Det kvalet och det året när vi gick obesegrade i Division 1.
Bästa spelaren du spelat med?
Det tror jag måste ändå säga när jag var en sväng i Djurgården där och spelade med Emily Lindström, Limpan. Hon var ju världens bästa spelare, så att, bättre kan man väl egentligen inte få i sitt lag.
Det är ett bra namn.
Det är ett bra namn, ja.
Bästa eller värsta motståndare du stött på?
Den är lite svårare. Men bästa motståndaren, det är nog Anna Wik, tror jag, i Mora. Vi mötte henne då när hon var både i XU och sen när hon var i Mora. Så att, ja, det måste vara det.
Finns det någon medalj eller pokal du var där extra högt?
Medalj måste jag väl då säga kanske när vi var på innebandyfesten med 88-orna. Vi hade inte några 88 i Lockerud, så att vi hade mest 89 då, men vi kom 3 det året. Det var inte så stort just då liksom, innebandyfesten och sånt, det var ju ett tag sedan. Så att vi visste egentligen inte vad det var förrän efteråt ungefär. Men då fick vi i alla fall en bronspeng, så den kan man ju vara väldigt nöjd med. Och sen så har vi även en bronspeng. Nej, det kanske blev, vi kanske kom 4 med 16-årslaget för oss 93 då på innebandyfesten med Lockerud. De två får man väl höja lite extra.
Har du något motto?
Motto, allt eller inget brukar jag köra på. Antingen, ja, jag är aldrig en halvdan person, utan det får vara allt eller inget.
Vilken är din största rädsla?
Rädsla? Oj, just nu är det att man ska bli sjuk eller få skador eller någonting sånt där, så att man inte kan utöva idrott. För jag älskar att träna och att man inte kan röra på sig.
Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?
Oj, stolt. När jag fick ändå representera Sverige i U19 och sätta på sig landslagsdressen, då kände man sig ändå att man var ganska stolt. Så där får jag nog ta. Även fast det var riktigt länge sedan.
Vad stör dig mest på hos andra människor?
Oj, stör mig. Den var riktigt klurig. Stör mig mest på folk som tror att de är något och säger konstiga åsikter och de tror verkligen att de kan någonting och egentligen så pratar de med nattmussan tycker. Så folk som, ja men så här, som tror att de är någonting och sen försöker att leva på det liksom och så. Ja, de tror att de är bra eller så där och det, nej, då blir de dåliga i mina ögon. Så att säga.
Vad läser du?
Läser. Som blivande lärare så ska jag kanske inte ta upp det här, men jag hatar ju att läsa. Men i så fall får det väl bli någon så här dagstidning kanske. Man läser väl Aftonbladet och sånt på genom mobilen och sådär. Men ja, nej, jag är ju väldigt dålig läsare om jag får säga det själv.
Vad lyssnar du helst på?
Det är allt verkligen. Från gammalt till nytt. Från svenska hits till, ja men alltså det är allt. Jag kan gå igång för det mesta. Det är inte något speciellt så.
Vilken pryl värderar du högst eller mest?
Det måste nog vara min mobiltelefon.
Vilket tröjnummer spelar du med och varför?
Just nu spelar jag med nummer 10. Och det är väl för att det var ett av de numren som var kvar när jag kom. Det var ett som var över, så jag bara, ja, men jag får väl ta. Jag vill inte ha någon ensiffra, utan jag vill ha två siffror i så fall. Och då fick det bli nummer 10.
Och vilken klubba spelar du med?
Zone Supreme Curve 1,5. Om man vill vara lite extra. Den är ganska gammal, men den håller i.
Härligt. Då hälsar jag dig välkommen, Sanna Blomqvist, till Gnällbänken.
Tack.
Först vill jag fråga, Turbo, var kommer det ifrån?
Oj, Turbo, det var från min gamla tränare jag hade för jättelänge sedan. Som, ja, jag fick det redan när jag var pytteliten och sen hängde det med i alla år genom Lockerud. Men sen när man rörde på sig lite så hängde nog inte namnet riktigt med, så nu går jag mest under Sandra.
Du sa precis att du var liksom allt eller inget. Och det, ni spelade DM för någon nu i helgen.
Mm.
Och jag tittar bara lite grann på uppvärmningen, så lite grann i början bara. Det syns på din spelstil lite grann.
Ja,
det är allt eller inget och tubbe, det hänger ihop kanske lite grann.
Ja, och sen jag brukar väl gå in, ja, som sagt, allt, ge allt. Och 100%, jag viker inte ner mig liksom, utan det är bara att köra på. Och då blev jag turbo och så monstret som de säger. Jag stannar inte upp om det skulle vara så, utan jag springer rakt genom väggen om det skulle vara så.
Du, vi sitter här i Idrottens hus och spela in. Mm. Och det är precis efter finalhelgen i DM.
Ja.
Där ni lirade mot Kumla.
Mm, precis.
Och då lirade ni i division 2 och de lirade i division 1.
Mm, exakt.
Hur, nu såg jag som sagt inte matchen, men resultatmässigt är det ganska jämn. 3-2. Men jag såg inte det, men hur var känslan? Hur känslan så här?
Ja, alltså, jag har ju förträngt den här matchen redan. Jag brukar ta några timmar efter en match och sen så släppa den och bara fokusera på nästa. Men ja, det var en match där båda lagen ville vinna, båda två. Första minuterna, det var ju då allt händer egentligen, för det blev ju, ja, 1-0, 1-1, 2-0, 2-2, nej, 2-1, ja. Det blev ju smack, smack där direkt i början. Och sen så blev det mer bara en kämpmatch utan dess like liksom, utan vi hade svårt att få in bollar, de hade svårt, vi, ja, jag kan inte riktigt sätta punkt på vad det var liksom. Det kändes som att
Vem som helst kunde vinna.
Ja, vem som helst kunde, och alla på läktaren sa att det var en otroligt spännande match, och vi tyckte ju själv också att det var spännande. Det var ju svettigt att köra liksom. Mm. Utan det var ju, man visste ju inte vad som var säkert. Och
gör det inte extra surt att ni missade staffen?
Ja, alltså det är ju bara en bonus liksom, ja. Så det spelar ju ingen roll egentligen. Så att vi hade ju med alla, det är ju små marginaler det hänger på. Vi hade ju lika väl kunnat suttit våra chanser, och då hade det stått annorlunda. Så att, ja.
Men du gör två mål.
Ja, två mål fick jag in
av era två. Det är ju ganska bra jobbat ändå. Men det är kanske inte så mycket värt när man,
nej, förlorar. Det är inte så värt. Och sen när man sumpar flera andra lägen så gills ju inte det ändå. Så att ja, nej. Det var synd, men vi kämpade på riktigt bra, och som sagt, de ska ju vara bättre än oss. De ligger i en högre division. De har ju bättre tempo. Vi hängde inte riktigt med och så där, men jag tycker vi gör en bra match.
Hur upplevde du hela DM då? Alltså
Det kan bara vara inför en match så, men liksom med arrangemanget
och... Jo, men det verkar vara jättestort här. Jag har ju aldrig alltså, varit med om just sånt här upplägg. För att vi var aldrig med när jag spelade hemma i Lockeruda i Mariestad. Vi var ju aldrig med på något EM utan när man var flickserie liksom. Och då var det ju under en dag liksom, man spelade fem matcher eller vad det var. Så här, sen var jag jätteung. Så att, jag tycker det är jättekul med sånt här. Det är verkligen, det är stort engagemang och ja, det känns jättekul.
Jag tänkte att vi ska prata mer innebandy, men vi går tillbaka lite grann. För du, jag tror de flesta hör att du inte är från Örebro.
Jaså, hörs det så väl?
Jag inte heller, det tror jag också de flesta hör. Men vi kan ju börja var du är född och uppvuxen någonstans.
Ja, jag kommer ju då från Mariestad. Började spela med Lockerut när jag var ungefär 6 år kanske, 5-6 år. Eller då hette det inte Lockerud utan då hette det Strandgården. Men ja, det blev Lockerud Mariestad.
Men började du spela innebandy direkt eller på något annat också?
Nej, alltså jag började spela innebandy direkt. Men sen har jag ju testat på hur mycket som helst blev om. Liksom, alltså, så att, men innebandy var ju det som jag alltid höll kvar vid. Och det var det jag fastnade vid också. Så att...
Ja, för att det är ju... För Lockerud Mariestad, jag vet inte om yngre lyssnare var de... Hur de ser på det, men det är ju en ganska välkänd innebandystad.
Ja, vi hade ju som damlaget har ju som sagt alltid legat i högsta divisionen då när man var ung, när jag var ung själv då, och man hade ju sina idoler som spelade där och liksom de har ju, och både herrar och damer som sagt har ju massor med SM-guld och allting, så att det är ju en riktig innebandystad så att säga.
För det är 4 SM-guld på damsidan och 5 på här sidan i alla fall. Mm. De här, det är Åsa Karlsson, hon är assisterande förbundskapten idag i damlandslaget. Precis. Och det är Jan-Erik Vara därifrån och ja. Esa Karjalainen och det, liksom, det är ju stora profiler.
Stora profiler, ja.
Men hur, alltså, det intressanta som jag tycker är ju att hur stor plats tar andra sporter? Typ fotboll och hockey som är stora typ här i stan. Har de stor plats i Mariestad eller är innebandyn, är de, har de en stor bit av kakan?
Ja, alltså... Just på damsidan då, när jag var där, då var det ju innebandy tjejerna, alltså innebandy damerna, då var den väldigt stor. Det var den största sporten i stan. Men sen var det ju hockeyn också, vi har ju hockeylag där också, bland herrarna. Men sen, nu har det blivit tydligen växt jättemycket och nu är det ju stor satsning både på damer och herrar inom innebandy, så att man kan väl säga att det är en innebandy stad så att säga, för att eftersom vi har haft så stora profiler som vi ändå har haft i Lockerud, så att ja, man kan ju säga att innebandyn är bland de största i den lilla staden.
Jag vet inte om någon har koll själv, men herrarna lirar ju division 1 Västra Svealand.
Ja,
de spelar mot Kumla och KFM här i stan, och de ligger ju etta nu och stormar ju framåt.
Ja, verkligen. Ja,
de har ju några duktiga talang också i
de
laget.
De har riktiga talanger i laget.
Och damerna ligger ju på mittenplats i södra, som leds av en för detta profil i stan, Michelle Kainenen. Han tränar i IBF och Lillon för på här sidan. Men har du någon koll liksom på innebandyn idag?
Nej, om jag ska vara ärlig så här, alltså jag följer ju alltid, alltså jag kollar ju när de har spelat match och sådär, i alla fall damerna. Det blir ju så här att man lockar ut hjärtat liksom, kollar tillbaka lite. Men jag följer inte alls mycket som jag gjorde förut, alltså när man var inne i det så, tyvärr. Men som sagt, de ligger ju, de tuggar på, de har haft några generationsskifte där borta tror jag också. De är väldigt ungt lag i år. Damerna, men det bara de håller sig kvar i Allsvenskan.
Ja, de ligger i mittenplats i Allsvenskan och det ser ganska bra ut, så att det får vi hoppas på dem.
Ja.
Du själv, du började när du var 6 år gammal, sa du, sen som man spolar fram lite grann.
Ja.
Så det är intressant ändå. Det är några år sedan, det är inte så länge sedan ändå. Du är ju 93 liksom, men du gör seniordebut när du är 13 år. Eller?
Ja, 13 år fick jag. Ja, det var mitt första år, 06-07 där.
Damerdivision 1,
Västra. Damerdivision 1, Västra.
Det är ju ganska anmärkningsvärt tycker jag.
Ja, jo, kanske. Alltså, om man tänker på nu så kanske det är stort, men då tyckte man inte det var.
Nej, idag får de inte.
Nej.
Rent regelmässigt får de
inte
idag.
Ja, men precis.
Men alltså, hur, om jag får säga, hur bra var du? Alltså, var långt före dina jämnåriga lagkamrater?
Ja, jag vet, alltså jag har ju alltid tränat med folk som har varit äldre i hela mitt liv.
Mm.
För första hade vi knappt någon 93-stomme så att säga i Lockerud. Så att jag, när jag säger mitt lag, de flicken-serien, då jag har ju alltid varit med 91-erna liksom. Så att det har ju varit mina rötter från början. Och sen blev det ju, sen fick jag gå upp och träna med U-laget när jag redan var 11-12 år liksom. Division 3 spelade de i då. Så var man med på matcher där. Och sen så åkte ju, då hade ju Lockerud åkt ut i elitserien för första gången. Då blev det ju generationsskifte. Och då bytte de ut nästan hela laget, för det var jättemånga som slutade och så. Och då var det ju vi små tjejer, 89-er, 90-er, 91-er som fick ta steget upp till A-truppen då. Och sen några 91-er och sen var ju jag liksom. Så att, då blev det ju att man hakar på den vändan. Och det gick ju, det gick riktigt bra då också den första säsongen där. Och sen fick jag ju spela med bra personer och det, jag hade tur så att säga.
Men, ja, tur vet jag inte. Alltså, men för att du spelade 18 matcher då den säsongen, det är 06-07. Det är ändå 7 mål 3 assist från en 13-åring.
Ja, och jag tror att det inte så, men jag gjorde nog lite mer det året för okay. att
det stämmer inte riktigt.
Men ja, nej, men det gick riktigt bra. Jag fick ju spela i första femman nästan hela året också.
Mm.
Och fick spela med riktigt bra spelare så att jag kom in i division 1-bubblan med en gång där, så att jag kände mig hemma där efter en säsong. Och då har jag ju som sagt bara 13.
Men du vill ta ödmjuk, för det kan inte bara vara tur att man spelar första femman och som 13-åring.
Nej, men det var alltså, jag hade ju inte så mycket krav på mig. Jag gick bara in och körde liksom, utan
det gick ganska bra uppenbarligen.
Ja, det gick med flowet liksom.
Mm.
Nej, men det var jättekul säsong.
Men hur var det att spela då? Det var, gick bra liksom, alltså, jag tänkte fysiskt och spelmässigt.
Ja, alltså, jag har ju alltid varit väldigt stor för min ålder kan jag ju säga. Alltså, så här, ja, men, jag har alltid varit snabb när jag var yngre. Jag var alltid, ja, men, muskulös har jag varit. Jag har varit stor liksom. Så att jag har ju varit tidigt utvecklad och sådär. Så att jag har ju legat steget för alla i min egen ålder så att säga. Så att när jag klev in där, då var jag, alltså, jag tror jag var lika lång som jag är nu liksom, när jag var, när jag var i den åldern. Så att jag tror inte det är någon skillnad så i storleksmässigt. Så att jag hade ju fysiken och ja, så att det var, jag bara klev med.
Men du sa det, alltså när du kom upp och spelade, för vissa kan du ju, om man är ung och flyttas upp tidigt, att det kan gå lite för fort.
Mm.
Men du tyckte ändå att du flöt in i det ganska bra.
Ja, jag tyckte faktiskt att jag gjorde det. Och jag hade ju, vi hade ju mycket så här med, vi hade DJ-serie, damjuniorserie och lite sådär. Men de satsar ju, jag hann inte med så mycket sånt där. För att det var ju liksom, jag gick ju in i första femman då i A-laget med en gång. Och då blev det ju att jag fick satsa på det. Så att jag kände att jag kom in i det med en gång. Så att det, ja, nej, jag ångrar inte det alls. Och jag tror inte alls det var för tidigt jag kom in i det alls.
Nej, för det är inte frågan, när du tittar tillbaka på det idag.
Mm.
Så det kändes liksom för dig rätt väg att gå. Att du fick den tidigare.
För det, eftersom jag ändå höll på när jag var, sen jag var 6 också, så blev det ju så här, det var ju ändå vid 12 års ålder jag började träna med A-laget då. Och då låg de ju till och med i elitserien då. Då fick jag gå in och träna lite matcher och sådär. Eller inte matcher, lite träningar och så, lite träningsmatcher var det. Men då var det ju bara äran att få spela med spelare som Johanna Ekeroth på den tiden och Åsa Svensson och Jenny Lundman. Ja, det är inte folk som, kanske, som känner igen den namnen. Men då i Mariestad, då var ju det verkligen profiler liksom. Så det var ju, ja, nej, då blev det bara en kul, alltså kul grej, och jag ville ju satsa. Det var ju det roligaste jag visste, och bara man har kul så tror jag, och viljan till det, så kommer man långt.
Men från när du körde bara innebandy, är det när du kört hela tiden liksom?
Ja, absolut. Ja, det var väl, ja, men när jag fick chansen att bara gå in med U-laget och där när jag var 10, det var ju då jag valde liksom innebandy. Mm. Innan det så kanske jag testade på alla sporter, men det var ju ändå innebandy så långt närmast.
Din innebandyskolning då? Alltså ditt din kunskap? Var har du fått den ifrån? Vem som har, vem har du tackat så att säga? Är det någon speciell tränare eller?
Alltså, jag har ju haft två, eller jag har haft massa tränare genom tiderna som ändå har trott på en och stöttat en och så, från man var flicka och spela flickserie. Men jag, vi hade ju Kotten Karlsson där. Hon är ju assisterande förbundskapten nu i A-landslaget. Hon hade man ju de åren vi gick upp till elitserien och de två åren i elitserien SSL då. Och hon har ju mycket att tacka, hon har ju, besitter ju med hur mycket kunskap som helst. Alltså det var ju givande träningarna, och alltså man fick ju veta redan från när man var, alltså man var ju ändå ung då, eller jag var ju ung då liksom, men man kom in i det och bara, ja, man, har jag en dålig träning, ja, då kanske jag får räkna med att sitta liksom på matchen, även fast man kanske har spelat i första femman i de här tre senaste matcherna liksom, och det har gått bra. Men det var ju liksom, man fick ju ta det liksom. Man kom in i den hetluften med en gång, och man har ju skolat så liksom, att genom den hårda vägen. Och det är det man har tackat för nu ändå, att man har fått den. För då har man ju som sagt fått den här viljan, man vill prestera, man vill komma framåt, och man har alltid liksom så här haft i bakgrunden så här, bara, jag ska alltid göra mitt bästa liksom. Det är ju det som sitter, man kan inte komma till en träning och vara loj, utan det är ju liksom en timme innan träning till exempel, då ska man vara på topp redan då liksom. Så det är ju det man är van vid.
Du har även, det syntes inte när jag tittade på din, går ju att skriva ut det så här, finns Stefan Nivis.
Ja.
För det står inför någon säsong här, jag vet inte vilken det är, det står inte. Men då pratade Åsa Karlsson om dig bland annat.
Ja, okej.
Okay. Och då pratade just att du bytte A-laget när du var 13 eller 14 år gammal, kraftfull forward, och att du var aktuell för U19-anslaget. Och det här, du har nog U19... Ja, på meritlistan.
Ja, jag fick ju vara med på ett läger på Bosön, som de brukar ha ett breddläger. Sen var jag även nere i Tjeckien med dem och spelade det här EFT, Eurofloorball, som det var med U19 då. Så där blev det tre matcher, och egentligen var ju det hela mitt mål som ung, att komma med i U19, helst att spela 93 VM, för det var ju min ålderskull som skulle få spela VM det året. Men det var det året vi åkte ut i elitserien, så vi hade väl ungefär 18 raka förluster. Stämningen i laget var väl sisådär. Det påverkades ganska mycket på en själv, för jag hade ju mycket, jag ville ju kunna prestera, för att det var ju mitt VM-år i U19 liksom. Men det gick ju inte, matcherna vi förlorade ju med 10-0, 7-0.
Hur gammal var du då?
Då gick jag i, det måste ju varit, ja men det var ju när man gick i tvåan på gymnasiet, hur gammal är man då? 18?
Mm,
17-18 års åldern där.
Så du är ändå lite innan enken U19 kan man säga.
Vad sa du?
Du var enken innan U19 åldern så att säga.
Ja, eller? För att jag var iväg med, det var då, det var det här halv, eller det här året med 92-orna som jag var iväg på EFT och på Bosalägret och det där. Så att jag hade ju liksom alla möjligheter för 93-året så att säga. Men då gick det ju inte så bra i klubblaget, så att jag kom ju bara till reserven då när det var VM, och det, det tog hårt på mig att jag blev bara reserv och jag inte kunde hänga med. Så det var tråkigt. Men det var ju mycket som sagt i, ja men det är mycket som inte klaffade liksom när man spelade i klubblaget. Det var en tung
säsong. Det
var
på topp.
Svårt, ja precis. När man, alla andra spelare som spelade då, de var i topplagen av elitserien, så de hade ju go flow. Och då, ja, själv när man låg sist liksom 18 raka förluster i baken, och då var inte humöret på topp så att säga, även fast man försökte.
Men hur hanterar man en sån grej då? Om det är ens mål och sen så på målsnöt bokstavligt talat faller liksom ju.
Ja, nej men alltså, först så tänker man ju så här att varför liksom, varför.
Fick du någon förklaring eller?
Ja, fast jag kommer faktiskt inte ihåg. Men de sa ju det, att det var vi har inte kunnat se så mycket av det i den här säsongen liksom, som de hade hoppats på. Eftersom det är svårt att göra det när man sitter i en sån sits vi var liksom. Så att sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Jag tror jag har förtänkt det också. Det var tufft det. När man inte kom med det. Men jag hade ju som sagt, med de förutsättningarna så skulle jag ju inte spela. Det fanns ju bättre spelare då liksom. Så att jag kände ju själv att det var ju synd att det var det året.
Nu var vi fram lite grann tiden, för jag tänkte vi ska bara tillbaka lite grann till 0809. Nej, men det är lugnt, det gör ingenting. För att då gick ni upp med Lockrud 0809.
Ja, det kan jag, jo.
Var då ni var obesegrade eller?
Ja, vi, ja. Året innan där faktiskt spelade vi. Ja, när var det? 07-08, då var vi nästan nära på att åka ut Division 1 med Lockerud. Så att med de typ tre sista matcherna kvar, kommer jag ihåg, så kom Kotten då och räddade upp sitt
lag. Okej, hon kom in då.
Ja,
jag tänkte fråga precis vad det som gör att ni då nästan åker ur och sen så går. Men det var
Kotten, ja, det var hon som höll oss kvar då, de tre sista. Och sen så började ju satsningen, för då hade hon ju tränat Huddinges Division 1-lag då, som hon hade tagit upp i SSL året innan. Så att när hon kom till oss där, då var ju hennes mål hela vägen från början att nu ska vi upp till SSL. Så vi, efter de här tre matcherna vi vann och vi precis höll oss kvar i Division 1, då började ju satsningen mot Elitserien då. Och då var det ju en, ja, en hel omvändning liksom. Ja, nytt upplägg, nytt träningsupplägg. Man bara, oj, jag har haft tuff försäsong förut, men den här försäsongen. Så att det var verkligen från scratch var ju målet liksom, att nu ska vi komma upp.
Lätt också kanske som spelare suta upp kring en sån tränare som kommer in och säger att det här är målet liksom.
Ja, men precis, ja. Och det, alla hakar ju på. Och vi fick ju tillbaka några gamla rutinerade spelare, eftersom Kotten kom tillbaka också då, som tränare. Åsa Karlsson, hon kallas för Kotten om det inte. Ja. Nej, eftersom Kotten kom tillbaka så var det ju liksom många spelare som hade slutat eller som hade rört på sig, som ville komma tillbaka också. Så vi hade ju ett bra lag liksom. Så det var, ja, det året var riktigt kul. Och då vann vi ju, vi var verkligen obesegrade hela vägen. Och så tog vi oss upp.
Vilken blev din roll i laget då?
Min roll i laget det året, ja, men det var väl ja, alltså jag skulle ju egentligen inte göra så mycket poäng och sådär, eftersom vi hade ju ändå stora namn det året. Vi hade ju Johan Ekeroth och vi hade ju Jenny Lundman och vi hade ju...
Du spelade en del damjuniormatch också då, och där gick du,
ja,
där du på en hel del poäng där i alla fall.
Ja, J20, ja, var det där för jag också. Ja, men precis, så att vi hade ju många namn som skulle göra det så att säga. Men jag var väl den rollen som, jag gjorde poäng när det, men jag var ju mycket grovjobbaren liksom. Jag jobbade fram situationer och fick väl in några poäng, ja, när det gällde och när det var viktigt och sådär. Så att jag fick ju mycket speltid ändå, och i powerplay och i boxplay och sådär. Men jag var väl den spelaren som man inte tänkte på så mycket egentligen, eftersom man...
Ja, det andra profil och laget, ja, äldre profil.
Men eftersom jag ändå hade varit med några år innan, så var jag ju ändå en av dem som...
De äldre.
En av de äldre, fast yngst i laget. Ja. Ja.
Men för att ni går ju upp då ju. Och sen så är ni uppe två säsonger, va?
Två säsonger, ja.
Och sen åker ni, och det är det här samma med U19 då. När ni åker ur,
ja,
när ni
precis.
Åker på Stortorsk hela tiden.
Ja.
Men hur var själva... Du kommer ändå in som 13-åring och sen så är du med liksom i Division 1 och det är uppåt och det är i Elitserien och så åker ni ner. Hur är hela liksom...
Ja, man hann inte reflektera så mycket just då heller, för att det var ju liksom, alltså, när man tänker tillbaka på det nu, man bara, shit, jag har ju hunnit med hur mycket som helst. Och när jag gick ut gymnasiet så hade jag ju varit med liksom, jag hade redan spelat SSL, jag hade kommit upp med ett lag i SSL, jag hade liksom U19 meriter och allting. Jag kände så här, vad nu då till exempel? Ja, vad nu? Vad ska hända nu typ så här? Men sen var det ju då också när jag inte kom med till VM:et där, då blev det lite så här, det kändes som att det var någonting som... Nej, och sen åkte vi ut i Elitserien och Det var klubbar som ryckte lite i mig den säsongen och jag kanske skulle gått vidare. Men sen matchade inte med skolan, för jag hade ju skola ett år kvar då. Liksom, det var ju andra året på gymnasiet. Så att det var inte riktigt så mycket som klaffade där. Och jag visste inte riktigt. Jag kände för en gångs skull att det inte var liksom så kul med innebandy längre. Jag vet inte, jag ville inte satsa mer. Eller jag kände att nej, jag behöver nog ha ett break, eftersom man ändå hade varit här uppe på, under så många år. Liksom. Så jag...
Men är inte det rätt naturligt ändå, med tanke på att du började när du var 13?
Jo.
Och spela så pass högt så länge. Det är klart att det kommer en dipp någonstans. Och när ja. Att den kommer när du är så pass ung ändå. Det kan vara så konstigt. Det kan alla ha, men vissa kan göra debut när de är 18-19 i ja. Ditt lag. Och sen så 6-7 år senast kanske man börjar tappa lite.
Ja. Och nu hade jag tappat det, och då var jag ändå bara 18 år. Ja. Liksom. Så att, och då blev det så här, ja, jag vet inte riktigt. Det blev en liten så här, jag kände jag behövde bara en liten break. Så jag sa faktiskt till Lockerud där då att jag tar ett litet break nu, och det var under sommaren och allting, och liksom jag bara ville vara ifrån det. Men sen fick vi ju en ny tränare den året också då, för Kotten gick ju, hon avgick då, för då hade hon gjort sina år. Sen fick vi ju då Micke Hill som tränar Mullsjös eller gjorde, och nu är han ju sån här topp och talang. Mm. Och han är ju verkligen kunnig han med. Så det var ju riktigt bra namn på kartan. Så jag pratade lite med honom, och jag fick väl suge tillbaka igen. Så att jag körde ju det året också där när vi...
Men var det han som, vad gjorde han för inverkan på dig då? För att du skulle få...
Nej, men han hade en annan syn på innebandy än Kotten. De var ganska lika typ så här, och men han ville göra om lite. Och vi hade mycket äldre också som försvann då när Kotten försvann igen, och det var lite generationsskifte, och nu var det mest vi unga spelare och som han såg, och han ville få fart och skapa en innebandy som var, som vi inte hade spelat riktigt förut, lite annat spelsystem och lite så här, och jag kände att det kanske passade mig liksom, och det gjorde det, för det var ju jättekul den säsongen faktiskt. Så det var, ja, i det året. Och ja, han gjorde en, det var, jag ångrar mig inte att jag hakar på det tåget igen liksom, och så det var kul.
Och sen spelade du ett år då, 11-12 där spelade du i Division 1 också.
Ja, då precis,
med Hill.
Ja, med Hill där, ja.
Den gick ju helt okej då, 21-33 poäng.
Ja.
Vilken roll hade du då?
Vad sa du?
Vilken roll hade du då i laget?
Ja, då var det väl poängplockan. Det var jag och Sune, Rebecka Sunesson. Vi hade ju våran livs... Ja, jag vet inte. Vi hade riktigt kul ihop där. Hon hade ju spelat med oss ett par år, och vi fick äran att spela ihop, och det gick ju riktigt bra. Så det var jättekul att spela den säsongen, och det blev lite poäng då också, tror jag. Som sagt. Och då, vi skulle ju vara de som producerade. Och
jag det ville,
och det gjorde vi. Ja, vi hade nog någon tävling på slutet där, vilket som skulle göra mest. Men jag tror hon vann med ett poäng tyvärr.
Men vilken, men alltså vad, jag vet, nu har jag inte tabellen här. Jag vet inte var ni hamnade i tabellen. Ni gick inte upp, va?
Tvåa tror jag vi kom. Ja. Nej, vi gick inte upp. Vi var inte nära så. Utan, men vi...
Men vad var det, Hill är ju intressant. För han är ju, som sagt, han är ju ett namn idag liksom.
Så ja.
Vad gjorde han med er? För ni åkte ändå ur. Ni har ändå åkt på riktigt däng.
Ja.
Året innan. Ni byter ut massa. Och ändå...
Men som det var ju när vi låg i elitserien, då blev det ju mest, eftersom vi mötte så pass bra lag, så var det ju liksom försvaret vi bara fick. Alltså vi var ju ett lag som bara fick försvara och träna på typ spelvändningar liksom, så här. Vi kunde ju aldrig ha ett etablerat spel i deras anfallszon, om man säger så. För det hade, vi hängde inte riktigt med då, för de andra lagen var så pass bra som var i toppen. Och det var väl det han ville ändra på då när vi var i Division 1. Han ville ju att vi skulle vara det laget som var etablerade anfallsspel i zon, i deras anfallszon. Och så det var väl det som gjorde det, att vi fick träna, fick en nytändning på något sätt. Att det är vi som ska vara i spelförande laget och testa på en ny roll liksom. Och det hade vi inte gjort på två år då. Så det var ju, det var kul och vi fick full, alltså innebandy med fart, och det passade ju min spelstil, för jag vill ju att det ska gå fort och det ska vara, ja, men snabba beslut, snabba tankar och, ja, men one touch på bollen liksom. Alltså det var, man fick ju ihop spelet. Bollrullet gick snabbare och det var, ja, men det var en kul säsong liksom. Man lärde sig mycket och det var inte så mycket fokus på
försvarsspelet.
Ja, nej, men det är klart att försvar, det är ju det viktigt, men alltså det var mycket fokus på anfallet då, och det
är roligt också att spela.
Det är ju roligt att spela, ja. Som en kompis alltid säger, anfall är bästa försvar, så att, det är väl.
Men sen efter den säsongen så byter du. Tvärt nästan.
Ja,
12-13 och så började division 2.
Ja, alltså efter den säsongen, det var ju då tog jag ju studenten på sommaren där.
Mm.
Och jag kände att jag var klar i Mariestad. Jag ville röra på mig. Det var, ja, men det var mycket som hände runt omkring, inte inom innebandyn, utan allt annat, så jag kände bara att jag behöver komma ifrån den här stan. Och så jag fick jobb uppe i Stockholm. Och då tänkte jag, ja, jag åker dit, jag lägger klubban på hyllan och så åker jag till Stockholm.
Var det lätt att sluta då? Jag tänker, du brinner så mycket kvinnor med.
Ja, alltså det var ju ändå ett ganska svårt beslut att ta, eftersom det hade varit en jätterolig säsong och jag ville, alltså man ville spela, men sen så kände jag bara, nej, nu får jag tänka på någonting annat än bara innebandy liksom. Nu har jag gått ut skolan, jag har gått ut innebandygymnasiet och allt har ju kretsat kring innebandy. Nu måste jag ju se, vad är jag för person utom innebandyn? Så då valde jag då att flytta upp till Stockholm. Så att där där var ju jag ett tag. Där jobbade jag på och försökte, ja, men testa på andra saker och bara...
Ett liv utan innebandy.
Ett liv utan innebandy, ja.
Saknar ni innebandy då?
Inte till en början faktiskt, för då hittade jag, man bara, oj, nu hinner man gå ut och gå på bio en vardag. Alltså man hann så mycket andra saker helt plötsligt. Man bara, oj, jag ska inte vara i en innebandyhall från klockan 5 till 10 på kvällen. Ja, vilka möjligheter. Så i början så levde man ju högt över målen, tyckte man. Så bara, oj, vilken tid man har. Men sen så började ju saknaden komma efter klubban igen och, ja, men lagsammanhållningen och alltså
att... tränade du annat
om du... Ja, jag tränade gym då.
Ja, jag tänkte säga det, för om man saknar träningen helt kanske det blir någon, men om du ändå tränar något annat,
ja,
så fyller man ändå det tomma, ja, någonstans i början.
Nej, jag tränade ju lite själv då, men det var inte så här lika mycket som man hade gjort innan, för att det är ju mycket innebandy och inom allt där, så att man tränar väl lite på gym och sådär. Och jag var väl inte, jag nästan la träningen också på hyllan ett tag bara för att se liksom vad som skulle hända. Men sen så gick det för mycket. Jag bara, nej, men så kände jag en kompis där uppe. Och hon bara, som lirade i Åkersberga. Hon bara, men ska du inte komma och testa då? Och jag bara, okej då. Och sen blev jag ju...
Kört.
Sen var det kört, så jag blev ju fast där såklart. Och jag tyckte det var jättekul att få spela. Men det var ju bara... ja, några matcher, jag vet inte, kanske 8 matcher eller någonting, tror jag.
Ja.
8. Ja.
Vet du poängen då?
Nej, det har jag inte koll på.
Jag tänkte att det var rätt matcherna exakt.
Ja, det var det. 8 matcher, ja.
10 mål och 7 assist.
Ja, okej. Okay. Ja, men det var ju... ja.
Nej, 2,2 någonting i poäng. Det är väl okej.
Ja, men ändå efter ett halvår fotboll, ja, ungefär, så får man väl tänka... Nej, men, ja, nej, men det var kul att få spela...
Men någon som kände igen dig då? Eller som visste vem du var?
Några visste vem jag hade varit innan, och eftersom jag hade känt min kompis som spelade där, hon hade ju pratat lite också att vem det var. Och då tänkte jag så här, ja, men division 2, det kan vara kul att testa på och bara köra. Och den division 2, den var ju ändå en bra serie. Alltså Stockholmsserien är ju väldigt bra mot... Division 2 i Västra Götaland till exempel.
Ja, det är stort urval i Stockholm.
Ja, så att det är ju nästan som en, alltså, klass division 1 då, tyckte jag. Så att jag tyckte det var jättekul. Och sen så efter den säsongen så ringde ju de från Djurgården, och då hade de väl följt mig lite där då.
Det är ju tvärkast alltså.
Ja, och jag blev ju först helt chockad. Jag bara, men jag vill ju inte satsa på innebandyn, eller vill jag det? Jag har ju redan gjort allt det här. Och sen så bara, men hallå, det är Djurgården, de har de toppspelarna i alltså i världen just nu, och deras enda mål var ju att vinna ett SM-guld liksom.
De var väldigt bra den perioden också.
Väldigt väldigt bra, så att jag kände så här, ja, men jag åker och provspelar med dem. Och så får jag se hur, ja, men hur det känns. Och när jag provspelade med dem så det gick riktigt bra. Jag hade flyt och med. Jag hade ett skönt flow och det gick, ja, men det gick väldigt bra kändes det som. Så att när jag kom hem, jag ringde min pappa och bara, nu har jag varit och provtränat och det kändes faktiskt bra. Men de skulle höra av sig, så vi får väl se vad som händer typ. Så här, jag ville inte ha några förhoppningar eller någonting. Jag bara kände att det var en skön känsla när jag gick därifrån. Sen ringde de några dagar efter och så frågade de om jag ville vara med och satsningen mot ett SM-guld. Och om jag ville vara med. Och jag tänkte väl att ja, nu jäklar. Och nu Sverige också. Men då kände jag verkligen så här, nu har jag chansen här. Ett SM-guld har man ju alltid drömt om i hela sitt liv.
Mm.
Vad kan hindra mig nu liksom? Så jag bara, ja, det är klart jag är med. Och jag tänkte bara, nu är det bara fokus på det här. Så att jag hade ändå så här, under, ja, men när jag spelade med Åkersberga, så det var ju liksom så här, ja, men jag hade ju inte gått in för det så helhjärtat liksom. Alltså, eller, alltså, jo, det hade jag ju. Men jag tänkte ju så här, ja, men division 2.
Det är nog stegvägen.
Division 2. Så att jag gör det jag kan där. Och sen tänkte jag inte mer på det. Men sen tänkte jag ju så här, vad är det som krävs nu då av mig? Och jag bara, jag vill ju satsa. Och jag bara, ja, nu ska jag satsa på det. Så den försäsongen har jag nog aldrig varit så död. För jag köttade på. Jag tänkte, jag ska ta min plats. För jag kände själv att det är mycket, ja, men mycket fysiskt som inte hade varit med. Eller som inte var med längre. Och snabbhet och så. Jag hade mycket, mycket att jobba på tyckte jag. Och teknik och liksom så här. Så jag kände att nej, alltså just nu känner jag mig nog, så tror jag inte jag platsar i den här truppen. Men efter sommaren när vi ska gå in, då ska jag verkligen vara redo för det här. Så att den försäsongen, ja, det var blod, svett och tårar. Alltså jag grät efter ett pass. Jag hade varit ute och sprungit intervall, kommer jag ihåg. För att jag mådde så dåligt. Men jag bara köttade på. Pappa stod där med piskan, kom igen nu. Ja, så att den säsongen kände jag verkligen, nu ska jag satsa på det här. Och allt kändes verkligen jättebra. Och sen tyvärr så...
Men om vi börjar där först, hur var det sen när du kom in i säsongen då? Alltså steget fysiskt, spelmässigt.
Ja, efter den,
hur kändes det liksom när du kom in?
Efter den sommaren då kändes det så här, jag hade verkligen utvecklats på allt jag ville. Jag hade fått, min kondition var hur, alltså jag hade jobbat upp den jättesnabbt. Min fysiska status var bra. Klubba och boll, jag hade stått hemma och jag hade stått och nötat skott. Och jag kände så här, nu de första träningarna inomhus, jag kände så här, nu är jag ändå på G liksom. Nu känns det bra. Och det gick väldigt bra de första veckorna in på säsongen, alltså efter försäsongen och träningsmatcher. Och sen var vi på en cup som vi vann och, alltså jag kände, nu har jag verkligen flytet med mig. Och det kändes, nu går vi in i en bra säsong. Så att det kändes verkligen bra. Och jag kände att nu, ja, nej, nu ska vi göra det här. Nu ska vi ta det här målet. Och från när jag hade spelat, när jag skrev på i april-maj där, för den där kommande säsongen, då var det ju bara SM-guld som stod på schemat. Så det var ju verkligen, som sagt, ja, jag var verkligen redo för den säsongen.
Ja, Djurgården gick ju bra då. Man blev ju tvåa. Slutspel, vann i förlängning mot Kais Mora.
Nej, det var det året vi vann SM-guld.
Var inte det den säsongen?
Nej, det året vann de SM-guld.
Ja.
Ja.
Den säsongen du kommer då?
Aha, ja, du tänkte...
Framåt, ja.
Ja,
ja, den säsongen du skrev på till. Då vann man väl SM-guld, eller hur?
Ja.
Ja, för ja. Det är det jag menar. Den säsongen gick det ju bra så att säga.
Ja, okej, ja.
Som komma skulle så att säga.
Ja.
Men du lirade 14 matcher.
Ja, jag lirade 2 matcher. Och sen så... första seriepremiären lirade jag, och matchen efter det. Sen så åkte jag på Tvar, om du vet vad det är.
Ja, det vet jag.
Ja, det är ju en luftrörs.
Det står inte här, det är därför jag blandar ihop det här. Jag får med mig som lyssnar, för det står inte här nämligen. Då är jag med.
Nej, men jag satt nog på bänk några matcher också, men...
Nej, det står alltså... innan ingenting här. Det var därför jag blev så förvirrad när du sa så. Ja, men då så, det är med. Jaha, så du spelade ingenting den säsongen alltså?
Nej, jag spelade, som sagt, jag var så redo som möjligt. Och sen spelade jag 2 seriematcher.
Mm.
Sen så började jag bli sjuk och jag åkte på förkylning, febertoppar. Vissa dagar mådde jag jättebra och vissa dagar mådde jag jättedåligt. Jag hade nog ungefär 4-5 penicillinkurer på 2 månader. De hittade inte riktigt vad felet var. Jag åkte på bihåleinflammationer och allt så här, och jag var allmänt trött i hela kroppen. Så jag blev så här, ja men vad är det för någonting? Så gick jag iväg och tränade, för jag tänkte, ja men jag är säkert frisk. Och dagen efter så låg man med feber igen. Och liksom det gick fram och tillbaka. Och det var ingen rolig säsong den hösten. Vad händer med mig? Typ så här, det är klart man kan vara sjuk, men så här sjuk kan jag inte vara. Och så pratade jag med massor med kompisar och med några kontakter och sa du måste gå och testa dig för ett VAR. Och jag bara, aha, jag visste knappt vad det var eller sådär. Och jag bara, men jag går väl till läkaren och gör de här proverna, blodproverna. Så visade det sig då att jag hade haft det. Och det gör ju att immunförsvaret liksom... Det sänks ju totalt och man blir ju mottaglig för allt. Och jag kunde inte träna. Så fort jag ansträngde mig så blev jag ju sjuk och liggandes i 3 veckor i sträck. Och alltså, jag mådde verkligen inte bra. Både psykiskt och fysiskt och allt. Och så försökte man få hoppet när man kände sig lite bättre. Och så tänkte jag, nej men nu ska jag gå och träna igen. Och sen fick vi, efter några matcher där, så bytte de tränare också mitt under säsongen. Så att, och just då tror jag det var en vecka som jag var lite piggare från det här då. Så att då tänkte jag, nu måste jag ju visa dem. För att Tony som... ville ha dit mig från början. Han trodde verkligen jättemycket på mig i Djurgården. Men sen fick vi 2 nya, Lars och Roine heter de. Och då tänkte jag, då måste jag ju visa mig. För de visste ju inte vem jag var innan. De visste ju knappt vilka några damspelare var. Utom de topplirarna då, så att säga. Och då gick det ju inte heller så bra. Och de hann inte se mig. Så det blev en negativ trend. Och sen så blev jag sjuk. Och sen så var jag tvungen att säga till dem att nej, jag kan tyvärr inte vara med den här säsongen mer. För att jag måste fokusera på mig själv. Jag jobbade ju samtidigt. Och jag var ju inte på jobbet heller. Eftersom jag var sjuk. Mm. Så att det var en negativ cirkel. Och en ond cirkel som gick runt. Och jag var ju tvungen att välja. Ska jag satsa på innebandyn eller ska jag satsa på jobbet? Man får ju inte pengar genom innebandyn. Det är klart jag måste jobba vidare. Och eftersom jag jobbar på en skola. Där man... umgås med barn hela tiden. Då får man en snorig hand eller snorig näsa rakt på sig. Och eftersom mitt immunförsvar verkligen var sämst då, så ja, mådde jag inte alls bra av det. Så då var jag tvungen att sluta. Eller så sa jag till dem att jag måste tyvärr fokusera på annat och fokusera på min hälsa. Så att jag kan tyvärr inte lira innebandy längre.
Vilket de förstod?
Det förstod de absolut. Och eftersom jag hade nästan varit borta hela hösten liksom. Jag hade väl kommit och gått någon träning, någon match var jag väl med. Men jag satt på bänk. Och det är kanske därför jag har 14 matcher. Eller lite.
Sen 13-14 har du 15 match, förstår du?
15 till och med. Okej, ja, nej, för så många var det inte alls. Jag vet att det var 2 matcher. Sen så började det. Så jag vet inte vad som...
För det var 13-14 och var nästan guld, eller hur?
Ja, precis. Det var det året.
15 match och 3 mål och en assist. Så.
Ja, nej. Ja. Jag fick några... Du gjorde några mål, vet jag.
Mm. Men... Det kan vara i början på säsongen.
Ja, det var i början.
Men hur behandlar man tvar då?
Ja, vad ska man inte göra? När man får det så... Alltså man vet ju inte att man har det. Det är ju en vanlig förkylning. Det kan ju bara komma liksom...
Mm.
Och jag tänkte, hur ska jag behandla det här? Och så mina kontakter jag hade, doktorer och allting, de bara, ja men det kommer, alltså du måste bara hitta tillbaka, ditt immunförsvar måste förstärkas upp och du måste vila. Och jag som är en riktig träningsmänniska, jag, vadå vila liksom, det går ju inte. Så då, ja, och sen så vilade jag väl lite då tyckte jag, och sen så gav jag mig ut på ett träningspass, nej då blev jag liggandes igen. Så jag bara, nej jag får helt enkelt, jag kan inte träna längre, jag är helt utmattad i kroppen. Så att det var ungefär, ja, ett helt år där, som, då tränade jag inte en enda gång ungefär. På ett helt år, för jag kände bara, nu måste jag fokusera på mig själv, jag måste bli frisk. Och i och med det att jag inte kunde vara den personen som jag brukar vara, som på jobbet, mina barn vill ju spela innebandy med mig på rasterna och allt sånt där, och jag var ju den fröken som alltid var med och spela och gick all in, men jag orkar ju inte, jag var helt utmattad och
fysiskt och psykiskt.
Ja, fysiskt framförallt, men det blev ju så psykiskt så att det var helt, jag mådde så dåligt själv liksom också, så att jag kände inte igen mig själv och jag var så nedstämd och ja, nej det var inget roligt år alls liksom. Och jag kände bara så här, och sen när de gick och vann SM-guld också, jag kände bara det kunde liksom, jag kunde lika väl stått där i Malmö som det var då.
Ja.
Och ta emot den där pokalen jag med, för jag ville ju verkligen det här året. Jag ville ju,
ja, för det blev tungt både. Det blev tungt för att du inte var med, och så tungt för att du var sjuk, och så blev, men så är du glad för dina kompisar, så det blev en,
ja,
konflikt.
Ja, precis, för liksom, de hörde ju av sig. Jag hade ju inte tränat eller varit nere eller kollat på matcher eller någonting sen, ja men på jättelänge, sen hösten där. Så ringde de bara, men du måste ju hänga med ner till Malmö i alla fall. Alltså bara hänga med och vara med laget liksom. Och känna på allt det här runt omkring. Och jag bara, alltså det är klart, vem skulle inte vilja dit. Men jag mådde så psykiskt dåligt just då liksom. Att inte kunna få vara med på den resan. Så jag bara, jag klarar tyvärr inte det här. Så att då kände jag, då gick väl också musten ur mig lite. Att nu när man väl liksom... Det året var ju den satsningen jag tänkte så här, nu ska jag satsa igen och nu ska jag verkligen komma in i det här och vi ska vinna det där SM-guldet. Och sen så hände det här, då blev man ju helt så här, nej, det fanns ju inte, alltså man var helt, ja, man var inte sig själv då så att säga.
Hur, när blev du liksom symptomfri då, när blev du fri från det, så att säga.
Ja, alltså det var ju, ja, 13. Jag började ju, nu måste vi tänka här. För nej, ja, 13-14 var det då.
Ja, 14 var de ju som
blev. Ja, 14 april. På april där. Sen på hösten där 14. Det var ju då jag började studera här i Örebro. Så att jag flyttade ju faktiskt från Stockholm i juni. Det året.
Jag var väldigt osäker. Har inte du en säsong?
Jo, men det kommer vi till, tror jag.
Okej.
Okay. Om vi, där, om vi, ja, tänker...
Lockade, ja.
Ja, precis.
14-15. Ja. Ja. Är det ett halv...
Ja, ja, okay. Vi kommer till det.
Ja, men fortsätt.
Ja. Nej, så att efter den där tuffa hösten och tuffa våren, ja, så att säga, ja, så... sen bestämde jag mig då för att jag skulle börja plugga. Och min dåvarande flickvän bodde här i Örebro och studerade här, så att varför inte flytta hit då? Jag skulle ju ändå studera. Så att jag sökte in, och så visade det sig att jag kom in då på Örebros universitet, på lärarprogrammet. Så jag tog mitt pick och pack och drog från huvudstaden och flyttade hit.
Var det, alltså, när du flyttade, var det som att lämna det där dåliga då? Alltså,
ja, det kändes lite alltså, så. Det var jättetråkigt, för jag trivdes jättebra på jobbet med kollegor och alla barn och föräldrar och allt sånt där. Och det var jättejobbigt att flytta ifrån det. Men att flytta från Stockholm, det kändes bara, nu har jag lämnat den där skiten, om man får säga så verkligen. där, eftersom det sista året där uppe, det var ju liksom jag, det var ju bara ett dåligt år för mig. Så att nu ville man ha en ny tändning liksom. Så då kom jag in då på lärarprogrammet och så tänkte jag, ja, men nu ska vi börja nytt här. Och jag kommer ihåg att den sommaren då började jag faktiskt ge mig ut lite och träna igen. Det var ju som nästan ett år sedan när jag hade tränat senast. Så jag bara orkade knappt springa 2 kilometer, du vet. Alltså den där när man är van med att... Alltså jag, då mådde jag ju ännu sämre nästan. Bara, vad är det här? Men sen så märkte jag ju att mitt immunförsvar började komma tillbaka. Jag mådde mycket bättre. Jag vågade ge mig ut på mer och mer träningar, träningspass. Och jag märkte att jag blev inte sjuk efter det. Utan nu kändes det bra liksom. Men jag vågade ändå inte riktigt så här... Alltså träna för hårt, så att säga. För då jag var livrädd på att komma tillbaka till den där onda cirkeln. Så det blev väl så här, ja, men ett pass i veckan, sen kanske 2 och sen ja, 3. Så men första året så ville jag bara fokusera på skolan. Så det gjorde jag. Träningen kom inte alls i den i första hand. Som det har gjort tidigare, utan det var bara skolan och komma in i Örebro som stad och träffa nya folk och lära känna nya sociala sammanhang och allt runt omkring. Så det var jättekul. Men sen då var det ju vid jul där ungefär. Innan 14 där. Då hörde sig Lockrud av sig till mig igen. Och jag sa ju det till dem. Ja, alltså jag har ju inte tränat innebandy nu på 1,5 år. Jag vet inte ens om jag har kapacitet för att gå ut på plan just nu. För jag hade ju inte rört klubban och de bara... Jo, vi behöver, för de var ju nära på att åka ut ettan det året. Så de hade lite kris och de ville ha lite hjälp och de ville ha lite rutinerade folk tillbaka, för det var mig, jag och några fler som hade rört på sig för några år sedan då, som de ville ha tillbaka hem för att rädda kvar dem, och de behövde rutinerade spelare för de hade ganska unga spelare det året också. Och sen så fick de hjälp av en annan som en gammal kompis som jag hade lirat med då när jag var med i, för ja, när jag lirade med Lockerud. Så tänkte jag så här, ja men alltså jag åker ner och tränar lite. Ja, det får bära eller brista liksom. Jag känner att nu mår jag ändå bra liksom igen, och innebandy, det är klart det är kul. Så då tog jag det tåget och åkte ner och testade på. Och det var ju hur kul som helst. Så att då kände jag det att ja, jag kanske ska satsa på det här och försöka hjälpa dem kvar då under den våren. Det var väl, jag vet inte hur många matcher jag noterades för.
7 matcher och 14 poäng.
Okay, 2.
Och du fick din licens skriven där 12 januari. Så det kan vara till första omgången då där på vårkanten här, tänker
jag. Ja, det var den andra omgången, tror jag. För jag tror till och med att de mötte Kumla i första, och då hann jag inte bli överskriven. Jag tror det var så. Men efter det så spelade jag med dem. Och då gick det ju jättebra. Vi höll oss kvar. Vi vann nästan varje match. Det var nog någon kanske vi förlorade. Men det var jättekul igen. Och ja, jag kände ju, även fast jag hade varit borta länge, så tror jag att det är, ja, men min vilja som alltid har funnits där, mitt allt eller inget liksom, gamla turbon som sitter här inne liksom, det har alltid varit min grej att bara gå in och köra och ha viljan till det, och då löser sig allt annat. Jag visste ju att även fast jag inte har rört klubban på 1,5 år, så sitter det ju ändå i ryggmärgen eftersom man har hållit på. Det är ju det är bara, man känner ju sig själv liksom, man bara, det är bara konditionen det hänger på liksom. Mm. Och sen är såklart, man kan ju inte gå in och näta i första matchen, jag trodde jag inte, men det gick ju ganska bra i den första matchen, kommer jag ihåg, i comebacken så att säga. Men så det var jättekul att vara med och att vi höll oss kvar, och för det var ju jättestort för staden. Mm. För hade de åkt ut då, då hade det nog inte sett ut som det gör idag där nere. Mm. Heller. För att det var mycket som hängde på spel. Och...
Fick du något förslag att fortsätta efter?
Ja, de ville ju vara kvar. Men jag kände att jag orkar inte pendla.
Nej, det är ju förståeligt.
För att jag pendlar ju då de dagarna, några dagar där. Och det blir ju ändå... Efter, jag är ju ändå 12 mil här från dörr till dörr.
Du såg, fick någon kontakt när du skrev på först eller? Alltså vad gäller, vi pratar jämställdhet inom idrott, men det är ju inte så det är. Men fick du någon ersättning för att du spelade med dem?
Ja, men jag fick lite ersättning. Mm. Så att, och det byggde de väl på lite om jag skulle stanna och vara med nästa säsong också och sådär. Men jag kände att nej, men nu har jag ändå liksom
kör skolan.
Ja, jag bor i Örebro och jag känner nej, jag, alltså, om jag vill satsa på innebandy så vill jag göra det 100%igt, så är det ju liksom. Och jag känner att nu när jag bor här och med pendling, jag kände nej, jag kommer inte kunna göra det, och då kommer jag bara bli besviken på mig själv, för att
kan inte ge hundarna någonstans nästan.
Nej, precis. Mm. Jag kan inte göra det, och jag, som sagt, jag är ingen människa som gör halvdant någonting, utan då ska det vara 100 där. Det ska vara 100 där och
allt eller inget.
Ja, allt eller inget, det kommer in där. Så att det blir ju ingen säsong där då. Men sen så går jag ju i samma klass som Mikaela Eriksson, Mickan. Så hon vi hamnade väl i samma seminariegrupp där under våren, innan sommar där. Och hon bara, ja men hallå, ska du inte börja lira lite i Örebro då? Jag bara, nej, jag ska ju inte lira någon mer innebandy nu. Nu tror jag det är bra. Nu har jag gjort det. Och hon bara, men du kan väl komma ner. Så här, vi håller på med försäsong nu, och jag tänkte så här, försäsong, nej. Nej, jag ska inte ner nu i alla fall. Och sen så gick sommaren och vi började lite på hösten, och Mickan var på mig igen och bara, men ska du inte komma ner och träna då? Jag bara, ja, det var ju division 3 då.
Ja,
för det var ju nystartat då. IBF alltså.
IBF Örebro skrev du på då, eller började då 2015-2016
så. Ja, precis. Så att, men det var väl inte förrän i oktober någon gång jag var nere faktiskt första gången. Och
ja, för du har din licens typ 21 oktober.
Ja, precis.
Så det är ju det är väl typ en business på säsongen.
Ja, för det tog ett tag innan jag tog tag i det och gick ner på träning. Sen, för då kände jag också, då hade jag inte rört klubban på ett halvår igen. Och jag kände så här, men åh nej, vad ska jag göra? Jag var jättevelig, jag visste inte vad jag ville. Men sen efter första träningen och man kom ner och det var skönt gäng, och jag kände så här, ja men det här, för en gångs skull vill jag vara med och ha lite roligt. Alltså inte ha några krav, inte ha liksom... Jag vill kunna komma på en träning om jag känner för det. Om jag inte känner för det så kommer jag inte på en träning. Och det var ju nästan så jag kände att jag sa till Micke då, som var tränare, att ja, men bara så ni vet, om jag skriver på så jag kommer inte komma ner varje gång. För jag vill göra annat. Jag vill inte ha den här pressen längre när jag spelar innebandy.
Du har haft den ganska länge tid.
Ja, jag har haft den liksom så här, och jag tänker inte göra det och, ja, men så här. Och det var ju egentligen jättenytt för mig också, för att så där har jag aldrig varit förut liksom, att jaha, ska jag bara komma ner en gång i veckan typ så här. Så jag bara nej, för jag ska träna lite sånt där på onsdagar, så jag kommer inte kunna komma på då och så där. Och han bara ja men det ordnar sig. Ja, jag var väl den som hade högst närvaro på träningarna ändå. Det blev ju från start där. Så att jag kom ju ner och jag, som sagt, kan ju inte...
Du kunde inte hålla dig.
Jag kunde inte hålla mig ifrån. Så att ja. Så då, sen dess är jag... Spelar jag.
Mm.
Och nu är jag fast. Och nu är jag ännu mera fast. Och nu är det där jag spelar.
Fem snabba först bara.
Fem snabba, okej. Okay.
Mm. Mål eller assist?
Assist.
Tvåa för slag eller tvåa för snack?
Oj, alltså snack är ju roligare att få, men jag snackar ju aldrig så att, ja, men snack i så fall.
Hemmakväll eller utekväll?
Hemmakväll.
Lillån eller Kumla?
Oj. Lillån eller Kumla? Jag får säga Kumla, det var roligare match än fast vi förlorade.
Mariestad eller Örebro?
Örebro.
Bra. Så IBF leder nu i. Och ni och Lillons B-lag då var ju överlägsna. Division 3.
Ja.
Det var 40 år, ni var en poäng som skilde väl från er.
Ja,
så
precis.
Var det typ 18 ju... till nästa någon som tar för mig. Ja. Det var ganska stor.
Ja, det var ganska stor.
Så ni kör upp i Division 2.
Mm.
Men hur är standarden i Örebro?
Ja, Division 3, den var ju...
Nej, det är inget bra, kan jag tänka.
Den var ju inte någon bra. Det var ju som sagt nästan promenadmatcher varje gång. Mm. Utom mot Lillån då, som vi hade. Så det var ju ganska lätt. Och nu i tvåan, nu är det ju ändå, möter vi lite lag i Västmanland. Och, men den är ju... Nej, det är ju... Alltså, det är ingen bra standard i tvåan heller, tycker jag inte. Det är ju... bunner ute från, ja men, Halsta matchen liksom. De,
det mycket, känns inte mycket som, grisar och så.
Ja, det är ju bara grisinnebandy, som sagt. Det är ju liksom inget, alltså det är ju inte roliga matcher så, om man tänker. Jag är ju, nej, alltså jag gillar ju inte när man vinner med 10-0 och sådana där matcher. Jag gör ju inte det. Jag vill ju att man ska kunna vinna med 5-4 efter en hård match.
Mm.
Så att, ja, det är ju inga roliga matcher så, och det är inget roligt folk att möta.
Har du sett någonting av ettan då?
Ettan har jag varit och kollat på lite matcher, ja.
För den har jag ju tyvärr inte sett. Jag har hållit på så mycket med innebandy så man hinner inte säga någon.
Nej.
Men man har väldigt mycket gott om den. Jämna matcher.
Ja, men där är det ju ändå jämnt. Men jag känner ändå att så här, det är bra, ja, det är riktigt jämna matcher. Och ettan, men det känns ändå som att, men ettan är ju ändå division 2. Alltså det känns ju...
Du tror ett glapp från ettan upp till nästa steg eller? Alltså någon ska kvala sen upp.
Det tror jag verkligen. Dock har jag ju inte sett de i allsvenskan, de lite sämre lagen, de som ligger längre ner i ettan. Eller längre ner i allsvenskan. Jag blandar alltid ihop nu när de har börjat med allsvenskan. Det var ju inte riktigt på min tid.
Nej,
där. Men ja... För, men toppen av ettan, ja, jag tror att den skiljer sig ganska mycket i alla fall mot allsvenskan. För att jag var och kollade på lite allsvenska lag. Och där har de, den nivån ligger ju högt.
Gör det.
Den är riktigt hög faktiskt. Om man tänker tempomässigt, spelkvaliteter. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en riktigt stor skillnad.
Tror du det är rätt väg att gå då, som man gjort nu, när man stått ihop Västmanland och Örebro och Värmland? Tror du det är rätt väg? För att tanken är någonstans att spetsa till det så att det blir bättre för att ta steget upp. Då har Örebro haft problem med, i alla fall på här sidan också, senare åren, att man just lag vinner tvåan och så går man upp och så åker man på Stordäng. Det har ju hänt ett par lag de senaste åren.
Nej, men det tror jag inte, för det känns som att nu har vi ju haft... Alltså vi har ju haft tuffa matcher ändå. Men det är ju, blir ju mer vad man gör det till, alltså själv. Alltså egentligen skulle vi kunna gå igenom den här serien också, tror jag, med den kapaciteten vi har. Men det har ju blivit liksom så här, ja, med inställningen till vissa matcher. Man är inte riktigt på topp. Sen har vi haft långa uppehåll. Vi hade ju uppehåll på en månad, så eftersom det var lag som hade dragit sig ur. Och då blir det så här, om man inte hittar något träningsmatcher eller något sånt där, att man tappar ju mycket. Så att, men egentligen så tror jag ändå att om vi skulle kommit upp, eller gå upp i etta nu, så tror jag ändå att vi har en ganska jämn nivå med de som ligger där, om jag ska vara ärlig. Men så att det tror jag verkligen är ändå bra att de drar ut det så här med Västmanland och, för att Västmanland har ju bra lag i ettan också, alltså Rundby,
ja, högre upp,
så att, ja, men det tror jag verkligen.
För ni ligger ju två efter Kungsör.
Mm.
Ni har samma poäng men en match mindre spelad.
Ja, precis.
Spelar ni för att gå upp till division 1 eller vad är målet?
Ja, vi vill ju gå upp till division 1.
Mm.
Sen får vi se om det blir raka vägen. Då måste vi ju komma etta. Eller om vi får kvala, då blir det ju två.
Mm.
Men förhoppningsvis så jag vill ju att vi ska gå upp direkt och vinna serien och gå upp.
Men hur slutar det då?
Vi vinner serien. Ja, det gör vi.
Stort då?
Nej, det kommer bli riktigt tufft. Vi har ju, jag tror vi har fyra matcher kvar nu. Och det är ju mot de fyra lagen som ligger, ja, Kungsör och sen de tre lagen som ligger
runt. Halva ungefär.
Ja.
Mm.
Och det är ju riktiga krigarmatcher. Alltså det är ju, det här får man inte slumra till, så att säga.
Är du taggad till det då?
Ja.
Låter.
Ja, ja. Vi har ju Askersund nu härnäst, så att där blir ju åka ner dit och köra i deras hall. Det blir ju en riktig grismatch.
Jag har faktiskt aldrig spelat i den hallen.
Nej, det hade inte jag heller, men sen har man hört allt. Och sen var man nere förra året, förra säsongen, och spelade lite. Och jag bara, okej, okay, det är så här det ser ut. Men de är ju svåra att ta på bortaplan.
Jag har läst någonstans att då, din förening nu blir det ju IBF Örebro,
mm,
vill ha ett lag i Allsvenskan på damsidan också.
Ja.
Hur ser du på det? Och är det någonting som du ser att du,
mm,
eller hur ser du på din innebandy nu? För du låter ändå som att du trivs ganska bra med det som det är nu.
Ja, och jag trivs verkligen.
Du har gjort din resa tidigare, tänker jag.
Ja, precis. Vad jag ser mig själv just nu, nu, alltså jag är sån här, jag tar ju en match i taget.
Mm.
Och en säsong i taget. Jag vet ju inte ens vad jag gör nästa år. Om jag är kvar eller om jag flyttar på mig eller om jag alltså bara, jag har ju ett år kvar i skolan här.
Mm.
När den här säsongen är, när den här terminen är kvar då. Så att jag bor ju kvar i Örebro, men sen vet man ju aldrig vad som händer. Men absolut så tycker jag att IBF ska ha som en vision att komma upp i Allsvenskan och helst SSL, alltså inom 10 år i alla fall. För ungdomsverksamheten vi har, den är ju kanon i IBF, tycker jag. Och Örebro som stad tror jag tjänar verkligen på att ha ett högt lag i innebandy, i speciellt i Allsvenskan SSL. Eftersom vi har ett universitet här, man kan dra mycket folk. Vi har ju bra lag runt om. Alltså vi har ju, om vi skulle gå upp nu i ettan, och Lillån och Kumla, och vi är ju kvar liksom. Då, alltså vi har ju bra spelare runt om, så jag tror det finns kapacitet för att nå upp liksom.
Mm.
Men då kanske man behöver
Men det är för trångt, tror du? Alltså det är det man pratar om här, på här sidan ju, att ja, Lillån och IBF, det är för trångt kanske med två lag i Allsvenskan för, ja, att komma upp.
Det kan det kanske vara, det, alltså det beror ju på lite också. Och sen beror det ju på hur man, ja, men som spelare, vad spelarna vill, vad spelarna vill satsa. Vi som spelar nu, vi har ju, de flesta har ju varit upp över och haft, varit på lite högre divisioner och sådär i IBF just nu. Och vi kanske vill ha det här bara för att ha, men vår förening vill ju att vi ska uppåt. Och mm, då gäller ju det att vi släpper in även de unga som vi har i, så att de får känna på det. För det är ändå våran det är ju de som är IBFs framtid som, och det är väl antagligen de som ska vara i det här laget så småningom. Men jag har som sagt, jag tycker det är jättekul att få vara med på den här resan från tvåan till, eller trean till tvåan nu då, och förhoppningsvis tvåan till ettan. Sen får vi se om man är med ettan och får se hur det går där. Om
det... Har du kontakt med IBF?
Det går ut nu efter den här säsongen.
När du flyttade hit då? Hade du med andra klubbar som, jag tänker att Lillan och Kumla, var det någon som fick veta att du flyttade hit?
Ja, det...
Fick du förslag då också?
Jag fick några förslag då, ja.
Men det var, nej. Det var
inte... Nej, eftersom då hade jag också varit sjuk, och då visste jag ju inte heller. Jag hade inte tränat på jättelänge, och jag kände att, nej. Och sen så kände jag ju också, för det var ju...
Det var högre upp kanske?
Ja, de låg ju i division 1 då, både Lillån och Humla.
Ja.
Och då låg ju även Lockerud i division 1 då.
Mm.
Och då kände jag först och främst att jag kan ju inte börja i något av de här lagen och så möta Lockerud. Det skulle kännas lite fel och lite så här. Eftersom då var jag ändå, alltså jag hade fortfarande gamla vänner som spelade i Lockerud. Men så var det ju det året sen jag hjälpte eller och hjälpte och kom hem till Lockerud. Så att ja, nej, men då tänkte jag ju inte på innebandyn heller i början.
Så. Men så IBF, de hade ganska bra timing då med att få upp sitt, starta sitt divontellag och så
ja,
var du sugen igen. Och så
ja, men faktiskt, ja.
Det var en bra match för båda två.
Ja, det var ju kul att Mickan tog tag i mig där och bara, nej, kom ner och kör nu. Så att jag fick vara med på den resan.
Men vad, ni pratade om det här själv lite grann nu så innan vi ska avsluta, men SSL liksom för dig själv och framtiden, alltså är det någonting du tänker på alls eller du bara njuter av att kunna spela innebandy
ja,
och ha alltså, roligt typ av dem?
Ja, alltså som ja, just nu så vet jag faktiskt inte, just nu känner jag ändå så här, så bra form man är i, känner sig allting och man har kommit tillbaka efter den onda cirkeln som var då 13 år 2013-14 där, den säsongen. Nu tar jag ju bara vara på liksom att jag kan träna, jag kan spela, jag kan, ja men
alltså, du har någon slags balans mellan liv på plan och utanför typ.
Ja, precis. Och att skulle jag vilja satsa, ja, kanske, jag är ju fortfarande ung, jag har ju chansen.
Ja, du är 23 fortfarande,
ja.
Det är som är det.
Och sen har jag har ju sagt sen jag var liten att jag ska bo i Göteborg när jag blir stor. Och jag har ju en kompis som bor där nere och hon sa det att när du har pluggat klart då ska du och jag ha spelat ihop igen i SSL en gång till, en gång för alla. För då spelar vi en gammal Lockerudare då. Så vi har ju ändå sagt så här, ja, vi kanske ska spela i SSL ihop en gång till, men ja, vi får se.
Men lirar hon då?
Nej, hon la av inför den här säsongen. Men hon har ju hållit det igång också liksom, och lirat. Men den här säsongen hoppade hon av då. Men så, hon har ju ändå lirat i Allsvenskan. Så hon har ju legat högre än mig.
Så det är någon Göteborgsklubb som får liksom, göra ett kombinerat kontaktavtal att ni måste spela tillsammans liksom.
Ja, i så fall. Ja, nej, det är bara
ja, i Pix på finns det ju.
Ja, det finns. Ja, ja, vi får se. Ja, nej, det är inget jag fokuserar på nu.
Nej.
Som sagt, jag tar en match i taget och en säsong i taget så.
Ja, det låter ju som att den här balansen är kanske viktigare än någonting annat.
Ja.
För dig, alltså, som det är.
Som det ser ut just nu i alla fall, ja. För det känns ändå som man har varit med. Alltså jag har ju varit med förr, som man säger.
Det låter så jäkla sjukt egentligen. Alltså, ja. Alltså tänk för att det kan inte många som vet hur gammal du är, men du är ju född 93 liksom och du pratar som att du skulle vara 33.
Ja. Nästan,
det låter lite grann så. Men, så då är det ganska
jag känner mig ganska gammal faktiskt när man sitter där går igenom och var tvungen att skriva upp alla årtal för att komma ihåg vad som har hänt. Ja.
Men du har lång tid framför dig också kunna spela på så att.
Ja, fast nu spelar jag för att det ska vara kul.
Ja. En sak till bara. Jag tänker, eller en sak till så här till. Men jag tänker att vi har en del unga tjejer här, både i Lina och Kumla och KFM förening jag är med och så här, men som kanske får mig sitta och lyssna nu och vi spelar SSL. Spela högt upp.
Mm.
Vad är som är någonting du kan peka på som krävs för att man ska ta sig hela vägen?
Man måste ju vilja. Man måste ha rätt inställning. Man måste veta vad som krävs för att komma. Alltså, man måste vilja bli bäst. Man ska tro på sig själv. Alltså, man ska våga göra. Man ska liksom, jag vet inte, men man ska våga verkligen och ta för sig. Även fast man är ung så ska man inte gå in och vara rädd eller alltså när man går in i en match eller alltså man ska våga visa det här är jag.
Mm.
Och sen finns det ju ja, men detaljer ja, men med en bra kondition, bra träning, bra försäsong. Alltså jag var en person som egentligen inte gillade försäsong förut. Jag älskar försäsong just nu. Alltså jag längtar till försäsongen om vi skulle haft en försäsong. Alltså ja men träna överhuvudtaget och alltså på varje träning, alltså ge 100%, alltså se varje situation som en matchsituation som man kan utvecklas bättre.
Det finns ju begrepp, det pratar ju dels inom SIM, det är den som jag utbildar inom svensk innebandy, men pratar man mycket om 10 000 timmar eller 10 år, att man det krävs mycket träning för att ta sig dit man ska. Har du också nött mycket på detaljer, liksom skott och passningar, teknik?
Ja, alltså det har jag. Jag har väl stått, ja, men på somrarna har man väl stått med och stått och skjutit liksom. Och efter träningen så har man väl varit kvar lite och slått några bollar. Och...
för det tycker jag är viktigt att belysa den också, den detaljen, som att man gör de här små grejerna.
Ja, den här tiden. Och sen har jag ju alltid varit den som, när, om man säger jag gör 10 armhävningar, 10 sit-ups, 10 upphopp, då har jag alltid varit den som gör 12. 12, eller 15, 15. Alltså, gör lite extra. Gör lite extra och som sagt, känn, våga och viljan, det är den som spelar mest roll. Och det är den jag har känt att riktig vilja, rätt inställning, veta vad som krävs.
Vad jag tror på sig själv.
Precis.
Mm. Då är en grej kvar. Det var ju sista.
Det var det sista.
Det är ju kanske gnällbänken. På den kastar jag, och så har jag ofta det att man får gnälla liksom fritt nu. Det är så här, vad som helst liksom. Så har du någonting som du tycker?
Ja, jag vill gnälla över golvet i Birgittahallen. Vi har 3 träningar i veckan. 3 träningar i Birgittahallen.
Alltså, i Birgitta också?
I Birgitta. Och alltså, man kan ju inte utöva en träning där. Det är ju Bambi på halis. Så jag tror inte de har skurat golvet där på.
Och så kommer tuben ner så springer du.
Ja, packen. Men fattar du alltså spelvändningarna när man ska, när man glider 5 meter och sen ska springa hemåt. Alltså det är, ja, golven är under all kritik. Skura dem.
Jag tror att de gör. Jag tror att de skurar det med såpa så att det blir liksom. Jag tror faktiskt att de gör.
Alltså, ja, nej, för
det finns det här. Det finns en som heter Adelsberg också. Du har inte varit i den då?
Ja, för sen har jag inte spelat innebandy. Där har jag bara varit, alltså, hållit.
Den är också lite hård, vet jag.
Alltså, ja.
Vi har problem med det här. De förhållar vi har som är hela, som är stora. De är hala typ.
Ja. Men Mellringen har ju bytt golv nu sen förra säsongen.
Den är okej, okay,
den är helt okej. Okay. Den är lite hal, men inte så.
Idrottshus är det bästa, eller?
Ja, jag tror det. Jag...
men då gör vi så att, kan vi säga, du tar vaktmästaren som är på idrottshuset och kör ner han till Birgitta och så kollar han om han gör fel.
Absolut, så att det blir perfekt golv så man får lite bra träningar. Men som sagt, som vi skojar om, att kan man spela på det här golvet så kan man, då är man bra på alla golv sen.
Ja, faktiskt.
Så att det är väl, det blir väl plus minus noll.
Ja, precis. Ja, men Birgittahallen får fixa till golvet.
Ja, det är det jag har att gnälla på idag.
Bra, men då tackar jag för den här tiden, Sandra, och så önskar jag lycka till resten av säsongen nu och framöver.
Ja, tack så jättemycket själv. Det var kul att komma.
Efter en längre tids dvala så är nu gnällbänken äntligen tillbaka. Vi kickar igång våren med avsnittet med Sandra Blomqvist som ni nyss hörde. Nästa veckas avsnitt blir det första av 2 med en och samma gäst. Avsnittet blev så pass långt att jag var tvungen att dela upp det i 2 delar helt enkelt. Sen har jag bokat in lite gäster under våren, så min förhoppning är att kunna släppa ett nytt avsnitt i veckan under vårkanten. Har ni några frågor, funderingar, förslag på gäster eller kritik att tänka, så kan ni kontakta mig på kristoffer.broberg@gmail.com. Ni får jättegärna gå in och gilla Facebook-sidan, Gnällbänkens Facebook-sida då. Och där kan ni även skicka direkt meddelande där till mig om ni vill. Jag skulle uppskatta jättemycket om ni går in på iTunes om ni lyssnar via det. Och recensera och ge betyg på podcasten. Så jag hoppar upp lite grann i rankingen helt enkelt. Vi hörs i nästa vecka. På återhörande.